Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Herre, samla oss nu alla kring ditt dyra nådesord. Likt ett vårregn låt det falla på vårt hjärtas torra jord. Värdes oss din ande sända och din eld ibland oss tända. Mätta ljuvligt det elända, Herre, vid ditt rika bord. Amen. På programmet så står det att jag ska hålla ett föredrag om rättfärdiggörelsen. Och i Elsins jultidning som kom ut i fjol så skrev jag ganska utförligt om rättfärdiggörelsen och uppehöll mig då främst kring vad Bibeln undervisar i detta ämne. Och då jag antar att flera utav er har läst den artikeln så tänker jag inte här gå in på Bibelns undervisning om rättfärdiggörelsen en gång till. Utan istället göra en genomgång utav rättfärdiggörelsen utifrån de lutherska bekännelseskrifterna. Men innan vi tittar på vår bekännelse så kan jag ändå helt kort sammanfattningsvis säga vad Bibeln lär om detta. Bibeln lär att rättfärdiggörelsen är en forensisk akt. Med det menas en slags domstolshandling där människan av Gud förklaras vara rättfärdig. Rättfärdiggörelsen är alltså inte fråga om en inre kvalitetsförbättring hos människan. Någon slags moralisk förvandling, helgelse eller liknande. Så som den romersk-katolska kyrkan lär. Vad är det då som ligger till grund för Guds rättfärdig förklarande, hans frikännande domslut över människan? Ja, det är någonting helt och hållet utanför människan, nämligen Jesus Kristus och hans förtjänst. Jesu rättfärdighet, som ju är fullkomlig, den tillräknas människan. Därför kallas den bibliska rättfärdiggörelseläran imputativ. Utav latinets imputare, att tillräkna. Och slutligen kan jag i denna korta sammanfattning av Bibelns lära om rättfärdiggörelsen nämna att rättfärdiggörelsen är allmän. Guds frikännande dom för Kristi skull omfattar alla människor. Ändå blir inte alla människor saliga. Den frikännande domen som är allmän, som är allomfattande, behöver också tas emot genom tro. Anammas av människan. Och detta kan med en passande term kallas den subjektiva rättfärdiggörelsen. Efter detta korta konstaterande av vad Bibeln lär om rättfärdiggörelsen så ska vi alltså nu se vilken ståndpunkt våra lutherska bekännelseskrifter intar och vilken undervisning de ger kring detta. I Elsins jultidning så uppehöll jag mig en hel del kring den allmänna rättfärdiggörelsen. Låt oss genast säga att det är inte något som de lutherska bekännelseskrifterna gör. Huvudfrågan på 1500-talet, då de ju tillkom, gällde inte den objektiva sidan av saken, utan den subjektiva, rättfärdiggörelse genom tro alena. Därför finner vi i bekännelseskrifterna bara undantagsvis, liksom i förbifarten, yttranden som ändå visar att rättfärdiggörelsen är allmän. Det sker till exempel på de ställen där rättfärdiggörelsen framställs som synonym med försoningen. Vissa teologer hävdar att försoningen är allmän, att den omfattar alla människor, men rättfärdiggörelsen, den omfattar bara de kristna, de troende. Men så uttrycker sig varken skriften eller bekännelsen, utan dessa begrepp, rättfärdiggörelsen och försoningen, används istället som synonymer. Vi kan förresten visa på detta utifrån några skriftställen. I Bibeln talas det både om försoning och rättfärdiggörelse i såväl subjektiv som objektiv bemärkelse. Den objektiva försoningen, alltså den försoning som omfattar alla människor, framställs till exempel i Andra Korintierbrevet 5:19. Ty Gud var i Kristus och försonade världen. Världen är ju det bibliska begreppet för alla människor. Försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott oss försoningens ord. Den subjektiva försoningen kommer fram redan i nästföljande vers. Andra Korintierbrevet 5:20 alltså. Vi ber er å Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Och det sker ju alltså genom tron då på Jesus och hans frälsningsverk. Det var om försoningen, som alltså kan framställas både objektivt och subjektivt i skriften. Och likadant är det med rättfärdiggörelsen. Den objektiva rättfärdiggörelsen, som ju alltså, eftersom jag sa att rättfärdiggörelsen och försoningen är synonyma begrepp, så är alltså den objektiva rättfärdiggörelsen detsamma som den objektiva försoningen. Den kan vi, förutom de ställen i Romarbrevet som man vanligtvis brukar hänvisa till, nu när vi ändå befinner oss i Andra Korintierbrevet, så kan vi bara titta i nästa vers där av kapitel 5, vers 21. För där ser vi då den objektiva rättfärdiggörelsen. Den som inte visste av synd, det är ju Jesus, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Och den subjektiva rättfärdiggörelsen, som ju alltså följaktligen är detsamma som den subjektiva försoningen, den kommer fram på så väldigt många bibelställen. Men jag kan nämna ett bara, Galaterbrevet 3:8. Och då skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro, förkunnade den i förväg detta glada budskap för Abraham: i dig ska alla folk bli välsignade. Så då ser vi alltså att Bibeln framställer rättfärdiggörelsen och försoningen som synonyma begrepp. Och när det då gäller våra bekännelseskrifter, så har vi följande ställen i den Augsburgska bekännelsens apologi, alltså försvaret av den Augsburgska bekännelsen, som skrevs året efter Augsburgska bekännelsen, alltså 1531, då sägs det på detta ställe som har sidnummer 128 i Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Det är sålunda uppenbart att då rättfärdiggörelsen är lika med försoning för Kristi skull. Vi rättfärdiggöras genom tron, emedan det är visst att vi mottagar syndernas förlåtelse genom tro alena. Men där hade vi det alltså. Rättfärdiggörelsen är lika med försoning för Kristi skull. Ett annat ställe på samma sida. Men ehuru det av det ovan framhållna står fast att rättfärdiggörelsen icke blott betecknar början till förnyelsen, utan utgör den försoning varigenom vi även i fortsättningen är och Gud behagliga. Alltså rättfärdiggörelsen utgör den försoning och så vidare. I Concordieformen läser vi på sidan 578 av Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Trons rättfärdighet är sålunda, så som de lära, och de, det är alltså teologerna utav den Augsburgska bekännelsen, syndernas förlåtelse, försoning med Gud och upptagandet av oss till Guds barn endast för Kristi lydnads skull. Alltså trons rättfärdighet är försoning med Gud. Och på sidan 583, det sista stället. Trons rättfärdighet inför Gud består endast i försoning av nåd och syndernas förlåtelse. Ja, med de här övergripande inledande synpunkterna så ska vi nu se närmare efter i de olika bekännelseskrifterna från 1500-talet hur de undervisar om rättfärdiggörelsen. Och då ska vi också något beröra de historiska förhållanden vari dessa skrifter är tillkomna. Och då börjar vi med den Augsburgska bekännelsen, som ju författades av Philip Melanchthon år 1530. Den här bekännelsen, Augustana brukar den ju kallas, den sägs ofta vara den lutherska kyrkans huvudbekännelse. Här uttrycker sig Melanchthon ganska försiktigt i artikeln om rättfärdiggörelsen, som har artikel nummer 4. Och det har att göra med att Augustana i hög grad är ett ekumeniskt strävande dokument. Melanchthon hade inte gett upp hoppet om att kunna hålla samman kyrkan, att undvika en brytning. Han ville återföra den, alltså påvekyrkan, till den bibliska läran. Melanchthon, som ibland kallas den moderate reformatorn, eftersom han var så försiktig, han tog hänsyn till den politiska situationen i såväl kyrkan som riket då han författade den här bekännelsen. Och det var tre principer som var styrande för honom när han skrev den Augsburgska bekännelsen. För det första så betonas de läropunkter där läromässig enhet med påvekyrkan förekom. Kan någon här i salen lista ut vad det kan ha rört sig om för artikel eller artiklar? Där alltså läromässig enhet förekom med påvekyrkan. Artikel 1 i Augustana handlar om Gud. Att Gud är treenig. Och då så lyftes det särskilt fram just för att visa att man stod på den gamla kyrkans grund och att man hade enhet då med, i det avseendet med kyrkan i Rom. För det andra så avgränsade Melanchthon tydligt gentemot de motståndare som man hade gemensam med påvekyrkan. På 1520-talet så hade ju vederdöparna uppträtt, som alltså förnekade barndopet, och de tar man mycket tydligt avstånd ifrån. För då kunde man ju också liksom genom detta tydliga avståndstagandet markera var man hade gemensamt med Rom. Och för det tredje, den tredje principen, så förtigs eller åtminstone tonas sådana läropunkter ner som stod i uppenbar strid med påvekyrkan. Exempel på detta sistnämnda, det är läran om arvsynden. Läran om påvens överhöghet. Läran om nattvarden. Och så till viss del kan det sägas även gälla vår artikel här, läran om rättfärdiggörelsen. För Melanchthon nöjer sig i denna artikel 4 att konstatera att människan inte genom egen kraft eller förtjänst kan bli rättfärdiggjord, utan att rättfärdiggörelsen istället sker genom tron på syndernas förlåtelse. Han polemiserar inte direkt emot den katolska uppfattningen. Artikel 4 i Augsburgska bekännelsen är så pass kort så vi kan läsa den i dess helhet. Det finns på sidan 58 i Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Vidare lära dem, och dem, det är alltså de lutherska församlingarna, att människorna icke kunna rättfärdiggöras inför Gud genom egna krafter, egen förtjänst eller egna gärningar, utan att de rättfärdiggöras utan förskyllan för Kristi skull genom tron, när de tror att de upptagas i nåden och att syndernas förlåtelse för Kristi skull, vilken genom sin död åstadkommit till fyllestgörelse för våra synder. Denna tro tillräknar Gud som rättfärdighet inför honom. Luther kallade Augustana för en laise treterin. Betyder en som går försiktigt fram. Och man kan också förstå de lutheraner som ansåg Melanchthon svekfull mot deras sak, när han gick så försiktigt fram, när han var så kompromissvänligt inställd vid riksdagen i Augsburg. Trots att Melanchthon hade varit så försiktig, så kom det en kraftfull motskrift emot den augsburgska bekännelsen ifrån påven och hans teologer. Och då året därpå, 1531, så författade Melanchthon ett försvar av den augsburgska bekännelsen. Den skrift som vi känner som den augsburgska bekännelsens apologi. Och nu var ju situationen helt annorlunda än året dessförinnan. Brytningen med Rom var nu en realitet av ett helt annat slag än vad det varit året innan. Nu tar Melanchthon i apologin tillfället i akt att utförligt redogöra för den lutherska ståndpunkten i denna läroartikel, som i vår lutherska kyrka alltid ansetts vara den artikel med vilken kyrkan står eller faller. Alltså, lärs det inte klart på denna punkt, så existerar inte någon sann kristen kyrka. Och Melanchthon, han gör detta på inte mindre än 72 sidor i apologin. Alltså i den utgåva som kallas Svenska kyrkans bekännelseskrifter, så upptar det 72 sidor, denna artikel enbart. Och här är nu tonen en helt annan än året dessförinnan. Här säger han rakt på sak att de påviska teologerna, de är andligen blinda. Och att genom sina villfarelser begrava dem Kristus. Alltså la sån tonvikt på vad människan skulle göra i rättfärdiggörelsen. Så att Kristus och hans frälsningsverk kom i skymundan. Ja, de begraver Kristus, sa Melanchthon. För att klart och tydligt ange skillnaden mellan romersk och evangelisk förståelse av rättfärdiggörelsen anknyter Melanchthon inledningsvis till de två huvudbegreppen, lag och evangelium. Hela skriften, säger Melanchthon, bör uppdelas i dessa två huvuddelar. Lagen, vad menar Melanchthon med det? Jo, det är den morallag som kodifierats i bland annat de 10 budorden. Det är alltså inte frågan om de gammaltestamentliga samhälls- eller ceremoniallagarna. Denna morallag ska hållas på ett fullkomligt sätt. Inte bara till de yttre borgerliga gärningarna. Nej, morallagen, den kräver lydnad mot Gud i döden och i alla prövningar. Och lagen fordrar av oss, fortsätter Melanchthon, att vi med våra gärningar ska vara fullkomliga. Det är vad lagen kräver. Evangeliet lovar å andra sidan syndaförlåtelse, rättfärdiggörelse och det eviga livet för Kristi skull. Alltså för någon annans skull. Som inte, det har inte alls att göra med vad vi lyckas åstadkomma. Skolastikerna, det var alltså de romerska teologerna. De däremot följer filosoferna och talar endast om en förnuftets rättfärdighet. Det vill säga den utvärtes borgerliga rättfärdigheten. De talar visserligen om sorg över synden, men detta ser de som en merit, också en god gärning, som vid sidan av alla andra goda gärningar bidrar till förtjänandet av syndernas förlåtelse. De skolastiska teologerna talar vidare om att kunskapen om Kristus gör att vi lättare kan älska Gud. Och med detta, kunskapen om Kristus, så menar de, säger Melanchthon, bara historisk kunskap om vad som skedde för 2000 år sedan. Att hur Jesus levde och vad han gjorde på korset. Men det innefattar inte förtröstan att detta skedde för oss. Att det var för min skull som han gjorde detta. Utan det är enbart en historisk kunskap om detta, ett församthållande. Vidare säger de skolastiska teologerna enligt Melanchthon att den mänskliga viljan, den kan redan av naturen. Den har alltså en medfödd förmåga att älska Gud. Men när man sen får reda på den historiska kunskapen om vad Kristus har gjort, så hjälper det en att älska Gud ännu mer, att man kan göra det mer villigt och glatt. Och när man då gör det, när man älskar Gud villigt och glatt, då blir detta en slags förtjänst inför Gud. Inte en verklig förtjänst, för det sa ju katoliken också, att utan Guds nåd kan ingen göra verkligt förtjänstfulla meriter. Men det blir en slags billighetsförtjänst. Gud ser människans strävan och belönar denna genom att då skänka sin nåd. Och nåden, den betyder inte då Guds välvilliga sinnelag gentemot människan för Jesu Kristi skull. Utan nåden är istället en slags kraft, en slags substans som Gud då skänker människan, ingjuter i människan som en belöning för dessa första strävanden. Och när människan då får den ingjutna nåden, då kan hon i samverkan med den börja prestera verkligt förtjänstfulla gärningar. Så det är bara genom nåd människan blir frälst, säger man. För att utan denna nåd kan hon inte göra gärningar som förtjänar saligheten. Så det handlar alltså om vad människan ska göra och inte om förtröstan på Kristus och hans välgärningar. Och därför fäller Melanchthon en hård dom över det skolastiska system som han sammanfattande beskrivit: på detta sätt begrava de Kristus. Melanchthon förkastar allt vad de lär i fråga om rättfärdiggörelsen och förklarar skolastikernas system med att de är andligen blinda. Ty av naturen förtröstar alltid människor på sin egen rättfärdighet, skriver han. Men hur ser då den rättfärdiggörelselära ut som Melanchthon själv företräder? Ja, man kan sammanfatta den med två ord. Den är forensisk och imputativ. Med det första menas, som jag sa inledningsvis, att den troende förklaras rättfärdig. Rättfärdiggörelsen innebär alltså inte en process där en inre förvandling åstadkommen genom ingjuten nåd eller kärlek kommer till stånd. Utan det är frågan om ett punktuellt skede där den troende av Gud frikänns. Inom parentes kan sägas att de moderna bibelforskarna som studerar denna sak faktiskt i allmänhet ger Melanchthon rätt, att rättfärdiggörelsen i Nya testamentet är forensisk till sin karaktär. Det kan man till exempel se i Romarbrevet 8, vers 30-34. Där ser man att rättfärdiggörelsen står i motsats till fördömelsen. Vi kan läsa de två sista verserna där. Alltså från vers 33. Romarbrevet 8, 33 och 34. Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Och när det står frikänner här i folkbibelns översättning, då är det grekiska verbet dikaion som står där. Och det betyder rättfärdiggöra. Och så står det då: vem är den som fördömer? Alltså fördömelsen ställs i motsats här till rättfärdiggörelsen. eller frikännandet som det står här då. Skulle katolikerna ha rätt, då skulle ju inte rättfärdiggörelsen ha fördömelse som motsats, utan försämring att förhärdas eller att bli allt mera ond, alltså en ond process att gradvis bli allt sämre. Utan lika väl som ett fördömande är en så att säga en punktuell domstolshandling, så är ju rättfärdiggörelsen det också. Det är inte frågan om att bli antingen bättre eller sämre. Med den andra bestämmelsen till rättfärdiggörelsen, att den är imputativ, menas att det frikännande som Gud uttalar över människan, det sker inte på grundval av några goda egenskaper hos henne, utan det är istället en annans förtjänst, Kristi, som tillräknas henne. Och därför kan människans rättfärdighet sägas vara främmande. Justitia aliena, en främmande rättfärdighet som hon får räkna som sin egen. Och denna rättfärdighet tas emot genom tron. Och här är det då inte fråga om enbart historisk kunskap om Kristi verk, utan det handlar om förtröstan på de löften som är knutna till detta verk. Att detta skedde för dig. Jesus är din frälsare. Du får tillräkna dig hans rättfärdighet. Det gäller, skriver Melanchthon på sidan 120, att känna Kristi välgärningar. Det klaraste beläggstället i apologin för denna forensiska och imputativa rättfärdiggörelse finner vi på sidan 158 i Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Där skriver Melanchthon så här: att rättfärdiggöra betyder på detta ställe, och då talar han om Romarbrevet 5:1, i enlighet med forensiskt språkbruk, att frikänna den anklagade och förklara honom rättfärdig, men för en annans, det vill säga Kristi, rättfärdighets skull, vilkens främmande rättfärdighet kommer oss till del genom tron. Då sålunda här vår rättfärdighet är lika med tillräknandet av en annans rättfärdighet. Och så fortsätter han. Och sen så står det: men medan Kristi rättfärdighet kommer oss till del genom tron, är tron på imputativt sätt en rättfärdighet i oss, det vill säga det varigenom vi bliva Gud behagliga. Så långt apologin och Melanchthon. Och ska vi studera en skrift som Luther själv har skrivit, de schmalkaldiska artiklarna. Och då tittar vi på den andra delen där, artikel 1 i den andra delen. Jag kan säga då att de här artiklarna kom till 1536. Bakgrunden var den att kurfursten i Sachsen, Johan Fredrik den ädelmodige, sådana vackra namn kunde man ha på den tiden, han var ju en utav de lutherska furstar som hade slutit sig samman i det schmalkaldiska förbundet för att gemensamt stå emot påven och kejsaren då. Han hade bett Luther att författa en skrift som sammanfattade de lutherska ståndpunkterna. Syftet med detta, att ha ett sådant dokument, det var att ha det tillgängligt inför det allmänna kyrkomöte, alltså ett världsvitt koncilium som påven hade aviserat skulle äga rum i Mantua den 23 maj 1537. Luther är ensam författare till de schmalkaldiska artiklarna, men han inhämtade råd och synpunkter från sina teologvänner, bland annat Melanchthon och så kyrkoherden i Wittenberg, Johann Bogenhagen, och så vännen Justus Jonas. Nu blev det inget kyrkomöte, för det utbröt krig mellan kejsaren och Frankrike, så det fick inställas. Sen blev det ju något decennium senare ett stort kyrkomöte då i Trident. Men då var Luther redan avliden. De här artiklarna var ändå skrivna, och de blev mycket snart oerhört populära bland lutheranerna. Många jämställde schmalkalderska artiklarna med den augsburgska bekännelsen. Och sen år 1580, när man satte samman de lutherska bekännelseskrifterna i Concordieboken, så hamnade ju då de schmalkalderska artiklarna bland de som den lutherska kyrkan antog. Den andra delens artikel 1, den som handlar om rättfärdiggörelsen, kallas av Luther huvudartikeln. Han skriver: från denna artikel kan man icke vika, eller beträffande densamma kan man icke göra några eftergifter, om en himmel och jord och vad som icke äger bestånd störtade samman. Artikeln är inte särskilt lång, men den sammanfattar mycket bra vad som är Bibelns lära om rättfärdiggörelsen. Jag kan läsa den i dess helhet. Den återfinns på sidan 313 och 314 i Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Luther skriver: Jesus Kristus, vår Gud och Herre, har dött för våra synders skull och uppstått för vår rättfärdiggörelses skull. Romarbrevet 4. Och han alena är Guds lamm som bär världens synd. Johannes 1. Och Gud har lagt allas vår synd på honom. Jesaja 53. Vidare: de är då alla syndare och bliva utan egen förtjänst rättfärdiga av hans nåd genom förlossningen i Jesus Kristus i hans blod. Och så vidare, Romarbrevet 3. Emedan detta nu måste tros och eljest icke kan uppnås eller omfattas med någon gärning, laguppfyllelse eller förtjänst, så är det klart och visst att allenast denna tro gör oss rättfärdiga, så som den helige Paulus säger i Romarbrevet 3. Vi håller före att människan blir rättfärdig genom tron utan lagens gärningar. Vidare: på det att han alena må vara rättfärdig och göra den rättfärdig som är av tron på Jesus. Från denna artikel kan man icke vika, eller beträffande densamma kan man icke göra några eftergifter, om en himmel och jord och vad som icke äger bestånd störtade samman. Ty Det finns intet annat namn åt människorna givet genom vilket vi kunna bli saliga, säger den helige Petrus, Apostlagärningarna 4. Och genom hans sår är vi helade, Jesaja 53. Och på denna artikel grundar sig allt som vi i lära och liv bekänna gentemot påven, djävulen och världen. Därför måste vi vara fullt förvissade därom och icke tvivla. Eljest är allt förlorat och kommer påven och djävulen och alla våra fiender att behålla rätt och seger. Så långt Luther. Vi ska nu se efter vad jag skulle vilja kalla den kronan av våra bekännelseskrifter lär om rättfärdiggörelsen. Konkordieformen som tillkom 1577. Och rättfärdiggörelsen, den artikeln har nummer 3 där. Inom den tidiga lutherdomen så uppstod en rad strider. Och i flera av dessa strider stod de två huvudlägren inom lutherdomen. Filippisterna, det var de som följde den äldre Melanchthon, som hade börjat avvika på flera punkter. Och så gnesio-lutheranerna, alltså äkt-lutheranerna, de stod mot varandra. Bland de strider som utkämpades kan jag nämna den adiaforistiska, den synergistiska, den flacianska, den kryptokalvinistiska, den osiandriska, den majoristiska och de tre antinomistiska striderna. De här sista striderna, de varade i olika omgångar. Det är därför man talar om de tre antinomistiska striderna. Och där var Luther själv inblandad i de två första av dem. Där han tillsammans med Melanchthon kämpade emot sin forne vän Johann Agricola, som bara ville att evangeliet skulle predikas. Det behövdes ingen lagförkunnelse i kyrkan, menade han. Men sen den tredje antinomistiska striden, den rasade efter Luthers död. Men den strid som berörde rättfärdiggörelsen, det var den osiandriska. Andreas Osiander hade 1550 lagt fram ett antal teser om rättfärdiggörelsen. Och han vände sig emot den imputativa och forensiska rättfärdiggörelsen. Han menade att om Gud skulle förklara en människa rättfärdig som i sig själv inte är rättfärdig, då är Gud inte rättfärdig. Det måste enligt Osiander finnas något i människan som gör att Gud på rätta grunder kan förklara henne rättfärdig. Vad är då detta något? Jo, säger Osiander, det är Kristi gudomliga natur som, när människan öppnat sig i tron, tagit sin boning i den troendes hjärta. Osiander menade alltså att människan genom tron blir delaktig av Kristi gudomliga natur och att det är genom detta som människan blir reellt rättfärdiggjord. En som genast opponerade sig mot Osiander, det var en teolog som hette Joachim Mörlin. Men snabbt så drogs Melanchthon in i den här striden och trädde upp emot Osiander med en särskild skrift. Melanchthon betonade att Kristus verkligen bor i den troendes hjärta. Men samtidigt framhåller han att också den kristne, den som är på nytt född, fortfarande är så syndig att det enda som kan skänka verklig frälsningsvisshet och tröst, det är det faktum att Kristus på korset en gång för alla utanför oss har dött för våra synder. Man ska tro på Kristus och veta att man i honom äger syndernas förlåtelse och en nådig Gud. Det var vid den här tiden alltså en av inre strider, splittrad lutherdom, som hade att kämpa gentemot både katoliker och kalvinister på det andliga området. Och det var, de här lärostriderna hade ju inte bara en religiös innebörd. För efter religionsfreden i Augsburg 1555 så blev det politiska kontroverser. Lutheranerna som hade antagit den augsburgska bekännelsen fick utöva sin religion fritt i de furstendömen där fursten hade antagit den bekännelsen. Men filippisterna som hade avvikit från Augustana, alltså den äldre Melanchtons efterföljare, de åberopade ändå Augustana och de rättigheter som medföljde detta. Melanchthon hade efter Luthers död omarbetat den augsburgska bekännelsen. Och därför var det viktigt att som lutheran för tydligheten skulle säga att man bekände sig till Augustana in variata. Det betyder den oförändrade augsburgska bekännelsen som var författad 1530. Och så har vi de reformerta. De hade inte kejserlig rätt överhuvudtaget att utöva sin religion. Men de hade upprättat starka, självständiga stater, eller styrelser, ska vi säga, i städer, sådana som Zürich, Basel och Genève. Det såg onekligen mycket mörkt ut för den lutherska kyrkan vid denna tid. Det tycktes som att den var dömd, oundvikligen, till att gå under. På grund av inre splittring och det här yttre trycket. Men så lyckades de lutherska teologerna år 1577 genom att anta konkordieformen, endräktsformen, ena sig. Och det var till stor del tre mäns förtjänst. Martin Chemnitz, Jakob André och Nikolaus Selnecker. De tillhörde den andra generationens lutheraner. Och tack vare dem och konkordieformen så levde lutherdomen vidare. Om Martin Chemnitz, som var den största utav dem, så sägs det: om inte den andre Martin hade kommit, hade den första Martin knappast kunnat stå. Alltså om inte Chemnitz gjort sina insatser, så hade Martin Luthers lära fallit i glömska, eller den lutherska kyrkan gått under. Men naturligtvis var allt sammans djupast sett Guds eget verk. Med hjälp av de föregående utredningarna så är det mycket lätt att sammanfatta konkordieformens ståndpunkt i rättfärdiggörelseläran. Det är Melanchtons uppfattning i apologin som i konkordieformen fastlås som den officiella lutherska läran. Men det är ändå en skillnad i klarhet mellan apologins framställning och konkordieformens. Och det har att göra med att mellan dessa dokument så hade den osiandriska striden rasat. Concordieformen framställer rättfärdiggörelsen än mer tydligt såsom forensisk, det är punkt 5, och imputativ, punkt 2. Och Osianders ståndpunkt förkastas uttryckligen i punkt 4 bland antiteserna. Punkt 3 är förresten ett förkastande utav den romersk-katolska uppfattningen. Jag har i det här föredraget inte tagit upp de goda gärningarnas förhållande till rättfärdiggörelsen. Ja, jag har ju sagt när jag har avfärdat den romersk-katolska kyrkans uppfattning att det inte har att göra med vad vi har lyckats åstadkomma, utan helt och hållet vad vår frälsare har gjort för oss en gång för alla. Men det bör ändå framhållas att såväl Melanchthon som Concordiefäderna menade att trons frukter alltid finns med i den kristnes liv. Men som en huvudpunkt framhålls det ständigt och återkommande att dessa trons frukter aldrig får blandas in i artikeln om rättfärdiggörelsen. Där är det bara Kristus och hans välgärningar och så trons mottagande av detta som räknas. Inom parentes kan jag ju säga att också detta blev en strid efter Luthers död. Det var den majoristiska striden, men det ska jag inte gå in på här. Jag ska nu bara som avslutning på det här föredraget läsa en av punkterna i Concordieformen, artikel 3. Det är nummer 8, där det talas också om de goda gärningarna. Vi tro, lära och bekänna att ehuru den föregående ången och de efterföljande goda gärningarna icke höra till artikeln om rättfärdiggörelsen inför Gud, man dock icke får inbilla sig att en sån tro skulle finnas, vilken kunde bestå jämte och vid sidan av ett ont uppsåt att synda och handla mot samvetet. Utan då människan rättfärdiggjorts genom tron, då är en sann levande tro verksam genom kärleken, Galaterbrevet 5. Så följa alltid goda gärningar på den rättfärdiggörande tron och äro förbundna med den, om den eljest är en sann levande tro. Ty den är aldrig alena, utan är alltid förenad med kärlek och hopp. Amen. Låt oss be. Käre Herre Jesus, vi tackar dig att du har framburit dig själv som ett evigt gällande offer för alla våra synder. Att allt är utplånat vad vi har brutit emot Guds heliga lag. Vi tackar dig att du har levt ett fullständigt, rättfärdigt och heligt liv. Och att denna din heliga rättfärdighet skänks oss alldeles gratis. Räcks fram åt oss att tas emot genom tron. Tack att du inte avvisar någon enda utav oss. Så ber vi att du bevarar oss alla i den frälsande tron på dig och på din förtjänst. Så att vi får stå med i den stora skaran, den vitklädda skaran, som är iklädda dig i himmelen framför din tron. Vi ber för de som befinner sig utanför ditt rike. Herre, tänk nu särskilt på dem som står oss nära, kanske familjemedlemmar eller vänner som vi nu tyst nämner inför dig. Herre, vi ber att du genom den helige ande ville öppna deras ögon för din stora och underbara frälsning, så att de inte går förlorade. Ber om detta i ditt eget namn. Amen.